Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se. Analyspodden presenteras idag av BlackRock. BlackRock är en kapitalförvaltare med målet att hjälpa fler och fler att uppnå finansiellt välmående. BlackRocks kunder är allt ifrån företag, banker och tradingplattformar till privatpersoner runt om i världen. BlackRock har ett brett utbud av produkter, allt ifrån traditionella fonder och iShares ETF-er till alternativa investeringar. Gå in på blackrock.com för att läsa mer.
Analyspodden från Dagens Industri.
Hej och varmt välkommen till Analyspodden som ju är Dagens Industris veckoliga försök att sammanfatta det viktigaste som har hänt på finansmarknaderna och kanske borra lite extra i något kärt ämne. Vi som ska försöka idag är jag, Viktor Munkhammar och Rickard Bråse. Hej Rickard.
Hej!
Hej! Vi ska väl nämna också för ordningens skull att det är fredag den 25 september när vi pratar här. Och Rickard, det har varit en ganska händelserik vecka får man säga. Från min sida bordet, det vill säga makrosidan, så har det ju varit jätteintressant med massa centralbanker som har lämnat besked. Vi har fått preliminära inköpschefsindex för Europa. En budget som ärligt talat inte känns jättehet. Och på din sida bordet då, börsen, så har det ju varit två introduktioner som du skrev om och tyckte man skulle teckna den ena men inte den andra. Och överallt ihopa så har det ju hängt det här mörka kinesiska molnet i form av Evergrande, den här enormt skuldsatta bostadsbyggaren som det är fortfarande lite oklart hur den kinesiska regimen egentligen ska hantera det där. Är det en korrekt sammanfattning av det vi behöver ta upp?
Ja, förutom det sista du sa att det är lite oklart. Det är väl totalt oklart hur Evergrande kommer spela ut och hur regimen kommer att hantera det där. Men det kanske vi får möjlighet att återkomma till.
Där har vi lite olika uppfattning tror jag. Det kommer vi säkert få möjlighet att återkomma till. Vill du börja med börsen? Citec och Ryds bilglas höll jag på att säga. Carry Group som de heter numera.
Det första man kan säga är att den här veckan rivstartade volatilitetsmässigt i alla fall, för att vi fick en ordentlig nedgång. Det har ju varit lite snålt med den varan i år när börsen oförtrutligt bara gått upp. Så nu har vi haft lite rejälare rörelser per dag nu, och det var första gången i år faktiskt som du hade en total nedgång på över 5%. Senast vi hade det var i oktober förra året, men då hade vi de här två börsintroduktionerna, så det positiva börshumöret håller uppenbarligen i sig. Jag skrev i början på veckan att jag ställde de här två börskandidaterna. Det ena är Carry Group som tidigare hette Ryds bilglas, som då byter bilglas på bilar när du har fått senskott, mot CTEC som är ett batteriladdat företag, och kom fram till att det här kommer ju sluta med knockout till CTEX favör. Så det var en teckna och behåll rekommendation på CTEC och en teckna inte på Carry Group. Carry Group kom igår på torsdagen och jag tror att det stängde upp till slut 20%. Räknar man på snittkursen under dagen, så de som liksom flippade aktien första dagen kunde räkna med 14%, så att grattis till dem får man väl säga. Nu idag så kom CTEC och den är upp ungefär 100% nu när vi sitter och spelar in. Vi får väl se vad det där slutar, men om det håller i sig som det gör nu, så kan det här bli liksom en av de bästa första dags flippar historierna som har varit under många 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 år i alla fall. Men Och man kan nog, man kan ju liksom skoja då om att att aktien är upp. Det känns inte riktigt kanske sunt när någonting poppar 100% dag ett. Men så som jag ser det så har det ju fortfarande, alltså räknat på redan på nästa år, så blir jag inte förvånad om det är i det här läget CTEK som har den lägre multiplen på rörelseresultat. Så att du, så även om det kanske ser ut som någonting har rört sig jättemycket, så tycker jag ändå att det är mer märkligt i mina ögon att Carry Group stängde upp 20% än om CTEK stänger upp 100. Även om det kanske låter provocerande för en del. Men,
om man läser din text så förstår man ju det. Som ju finns på d.se för den som vill ta del av det. Här kan vi väl nämna också, Rickard, att när vi, som tur är inte jag som sysslar med det, men ni som skriver sådana där, teckna inte och så vidare. Det är ju inte precis första dagen det handlar om, utan det är ju lite längre sikt än så. Så att tidigt att utvärdera.
Absolut. Och jag tror att om vi utvärderar det här 2025 så skulle jag bli mycket förvånad om det är de som köpte CTEK liksom här första dagen som kommer sämre ut än Rydsgänget eller Carry Group-gänget. Men det återstår ju att se. Du har liksom stort osäkerhetsmoment i laddstolpsdelen då för CTEK. Många som ska försöka slå sig in på det området. Och det är ju helt omöjligt liksom att veta vilka aktörer som till slut kommer bli segrande, även om det ser liksom, även om CTEK har ett väldigt bra utgångsläge, så ska det ju liksom realiseras också. Men fortsatt positiv till CTEK.
Ja, bra. Och för mig då, som sagt, så har det ju varit väldigt intressant. Massor med centralbanker som har lämnat besked, och det gemensamma kan man väl säga att det är att de har dragit sig i en stramare riktning. Vi fick ju ett räntebesked här i Sverige. Riksbanken gjorde ingenting, på marginalen kanske en liten exit från den här krispolitiken, i och med att de avslutar de här specialfaciliteterna, möjligheter för banker att låna pengar till extra förmånliga villkor och så vidare. De ska avslutas här nu, och det var ingen stor grej. Det har varit väldigt lite aptit på de där faciliteterna, men det var väl bra att stänga den boken. Sen så skulle jag tro att i samband med nästa besked så kommer de då att peta in en höjning i slutet av den här räntebanan. Lite ändrade formuleringar också kring vad de ska göra med balansräkningen nästa år. Öppna lite kanske för att ändå börja banta den. Riksbanken ligger ju faktiskt före många andra centralbanker där. Kommer ju att avsluta nettoköpen här vid årsskiftet. Men det mest spännande var ju Federal Reserve, som är den viktigaste i världen, och de flyttade fram, kan man säga, i form av den här så kallade dotplotten, alltså de enskilda ledamöternas egen syn på när det ska vara lämpligt att göra någonting med räntan. Så att nu börjar det luta åt att det blir en räntehöjning nästa år, förmodligen till hösten. Och ännu mer spännande var att det kom väldigt tydliga signaler om att de kommer att bädra ner på sina köp av räntepapper. Det blir förmodligen i november, om det inte blir någon riktig katastrof på arbetsmarknaden. Och som vi vandrar vidare så fick vi faktiskt en räntehöjning i Norge. Första så kallade G10 centralbank som höjde räntan. Det här var väldigt väl annonserat, så att det var precis i linje med vad alla hade trott. Och de passade också på att höja sin räntebana lite, alltså signalerar att kommande räntehöjningar kommer att ske i en lite snabbare takt än de hade trott förut. Samma skulle man kunna säga om Bank of England. Stramade åt språket lite. Vi fick en förstärkning av pundet, och prissättningen på vad de ska göra där försköts lite grann hitåt i tid. Så att lite stramare tongångar även där. Så kan man väl nämna att den brasilianska centralbanken höjde räntan för femte gången i år till 6,25, medan den schweiziska ligger kvar på minus 0,75, där de tryggt har legat sedan 2015. Så att, som sagt, överlag lite tuffare tongångar från centralbankerna i veckan och marknaderna tog det här med jämnmod på det hela taget. Lite rörelser förstås, inte minst i Storbritannien då, men inget sånt där som jag tror att någon centralbank blir särskilt rädd över. Så att, en ganska lyckad vecka på det sättet.
Men vad det, alltså, huvudnumret är ju alltid Fed.
Ja.
Och den, så som jag uppfattade det, så drog den åt hög hållet lite. Du säger att man flyttar fram, men i min värld så flyttar man ju, man flyttar ju
hit bara närmare i tid. Från så här, nu är det av de här 18 då som sätter punkter i den här, så är det nu 9 som tänker sig att det ska bli en höjning nästa år och 9 som inte tänker sig. Det var en förskjutning från tidigare, då låg tyngdpunkten på 2023. Och redan det var ju lite hökaktigt, det sa de ju i juni, innan hette det 2024 och så 2023 och så nu då bara några månader senare så har det dragit sig mot 2022. Man ska inte fästa allt för mycket vikt vid de här dotplottenpunkterna, därför att gänget kring Jerome Powell, centralbankschefen, de som sitter i liksom kärnan av Fed, deras röster väger tyngre och de här punkterna är anonymiserade, så att det är inte liksom hela sanningen. Det är inte som en räntebana från exempelvis Riksbanken, men det är ändå ett tecken på att de har rört sig i riktning mot att höjningarna kommer att komma tidigare. Och inte minst då den hittills starkaste signalen om att de kommer börja dra ner på köpen här till hösten. Och även att de tänker sig att de ska vara helt avslutade lite snabbare än många hade trott. Det ser ut nu som att de kommer vara klara med den här nedtrappningen till halvårsskiftet ungefär nästa år. Så att, absolut, det var ett högaktigt besked, men som landade väl i marknaden.
Ja, men för initiala reaktionen var ju så, alltså, om du bara såg på räntor och annat, hur det reagerade, så var det ju snarare att det såg ut som ett duvutspel. Men nu har du ju reverserat. Nu är liksom 10-åringen är väl upp till 1,4% någonting igen. Så det var lite fördröjning på den reaktionen som man kanske hade förväntat sig, men...
Ja, precis. Det var lite dubbel i början. Dollarn stärktes och börsen steg. Dollarn stärks då skulle ju vara tecken på lite stramare politik. Borde inte glädja börserna, men ja, så blev det. Men ja, det vet vi ju. Marknaderna rör sig lite på sätt som man inte alltid förstår. Men nu verkar liksom budskapet ha landat i alla fall och vi har fått lite ränteuppgång. Men inga stora rörelser ändå, skulle jag inte säga.
We're the Wright brothers, and we'd love to pitch you our little idea. Imagine traveling like a bird, but without feathers. With wings like a bird. So no need for your legs. We're calling it the Aeroplane.
Some ideas are only crazy until they work. Like using ETFs for fixed income. Discover why more investors are turning to iShares by BlackRock to solve their bond market challenges. Capital at risk. The value of investments and the income from them can fall as well as rise and are not guaranteed. Investors may not get back the amount originally invested.
Ska vi ta det som är huvudnumret, eller som jag ser som huvudnumret, och jag har ju suttit på morgonmöten och berättat om hur jag tränar på kinesiska via Google Translate och sådär.
Ja, du har ju filat på din ansökan i kinesiska kommunistpartiet också, vet jag, för att liksom hedga på alla sätt och vis. Jag vet att du är sugen, Rickard. Vi noterar bara att vi har fått en budget för 2022. Allt i princip var ju känt. Det var lite till alla och ofinansierade utgifter för ungefär 1,5% av BNP. Men då kastar vi oss över Evergrande, Rickard. Scenen är din. Jag vet att du har mycket att säga.
Ja, var börjar man egentligen? Det här...
You tell me.
För det här är ju någonting som har stått på långkok under mycket lång tid. Kinas fastighetsmarknad och liksom tittar du på makronivå, så är detta ingenting som egentligen borde komma som en överraskning. Alltså enda sättet som det kan komma som en överraskning är att det kan bli en grej, även om du inte har varit uppmärksam, skulle jag säga. För att varningsropen för både fastighetsutveckling i Kina och då inte minst för den här jätten Evergrande har ju hängt med under många, många, många år.
Ja, det är väl 15 år i alla fall man har pratat om den kinesiska skulduppbyggnaden och fastighetsmarknaden. Ja, precis.
Men om man tar det liksom så, du har haft en kraftig kreditexpansion i Kina, du har haft fastighetsutveckling, bostadsbyggande som har varit en väldigt stor del av BNP, alltså som har varit en inhemsk tillväxtmotor i Kina. För ett år sedan ungefär så sa de som bestämmer i Kina, som är ett gäng farbröder kan man säga, födda mellan 55 och 50 ungefär är de ofta. De satte, kan man säga, egentligen kovenanter för den här typen av bolag. Där de sa, alltså skuldsättningsmål, där de sa, bland annat att du ska ha en skuldsättningsgrad på 70%.
De här tre röda linjerna som annonserades i slutet av förra sommaren.
De tre röda linjerna som nu alla då är experter på, men som redan har hängt med ett år. Och de är ju inte drakoniska på något som helst sätt egentligen. Jag tror att om du hade kört dem på börsbolagen så hade ju nog... Då hade liksom alla klarat av att möta det paketet. Men det har ju inte alla gjort i Kina, och då har du den här jätten Evergrande som har de här 300 miljarder dollar i total skuld. Då ska man komma ihåg att när man pratar om det, så fastighetsutvecklare sitter ju i kassaflödeskläm, kan man säga. Så att det är ungefär hälften av de här 300 är ju skulder till leverantörer.
Ett perspektiv på de 300 miljarderna dollar, det är ungefär 2% av Kinas BNP. Det är bra att ha med sig också. Så man, det är enorma summor, men det är 2% av en väldigt stor ekonomi. Så att det är en rejäl kluns.
Det är en rejäl kluns. Jag vet inte vad Sveriges BNP var 1990 med nytt.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans, skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Den hade nog skulder på 3 miljarder svenska kronor då. Det får vi ta någon annan gång kanske.
Ja.
Nyckelparallellerna lägger vi åt sidan.
Ja, det är en specialpodd om det kanske.
Ja. Ja. Så att du har det här problemet. Du har en likviditetskris. Och jag tror att problemet blev... Uppmärksamheten ökade när du hade Huarong, som är ett huvudsakligen statsägt finansbolag. Det är problemkreditshanteringsföretag i Kina där, som ägs till största delen av staten, men då är även västerländska ägare involverade. När de hade problem och det tog väldigt lång tid, det tog flera månader för dem att finansiera upp det från statens sida. Så finansdepartementet har liksom problem att backa sina egna businessar, så blev han nog ännu mer orolig för vad kommer hända med Evergrande i så fall. Och än så länge har det ju inte kommit något räddningspaket. Och jag tror att det är väl kanske här vi skiljer oss åt en hel del. Och det är inte konstigt att man kommer till olika uppfattningar, för att Kina är ju svårgenomträngligt, inte transparent, och man vet det kommer inga svar förrän svaren kommer. Och det fungerar uppenbarligen inte som i västvärlden där det skälver till på marknaden och så blir man nervös och så fortsätter man bara sparka problemet framför sig. Här försöker man ju ändå hantera den här situationen. Man såg problemet för ett år sedan, tog tag i det. Detta blir ju liksom ett symptom på det där. Men jag är inte helt säker på att det där kommer att räddas på ett sätt som är, ja, som man bara går vidare från utan några som helst problem. Och det har pratat så mycket om att det ska vara ett nytt Lehman moment, men det tror jag inte det heller, utan det du måste se det som är nog att du kommer att få en kraftig sättning i den, det som har varit tillväxtmotorn, och i sin tur då i min lilla värld, Stockholmsbörsens bolag, så kommer det synas där förr eller senare, och i vissa fall blir det ju mer uppenbart. Alimak till exempel, som har bygghissar,
vertikala transportlösningar, Rickard.
Okej, bygghissar.
Ja, vertikala transportlösningar, ja.
Av olika slag. Det är även för vindkraft och det är sådana som sitter på skyskrapor. Ja, de har några olika ben. Men Kina, största marknaden, naturligtvis, de sitter nog inte och jublar för närvarande. Jag tror ju att det här kommer att vara någonting som kommer att vara det nya temat som kommer att dominera. När man som börsspejare har tittat in i sitt kaleidoskop, så har det varit... Bilden du har sett där nu senaste kvartalen har föreställt komponentbrist och inflationstendenser och väldigt mycket frågor om vem som kan, när du kommer kunna kompensera för det genom egna prishöjningar, och pricing power har varit liksom ett ämne som har blivit kanske viktigare. Nu tror jag att man kommer skruva på det här kaleidoskopet, och den nya bilden kommer att vara ett inbromsande Kina. Och sen får vi se hur långt det, liksom, hur hårt kommer det slå. För att man ska nog inte se det som så här binärt, antingen är det Lehman eller så är allt frid och fröjd, som jag tror min grundkritik riktar sig mot. Utan det är ju mer att definiera vad som är temat. Sen har jag inget svar på hur hårt det kommer slå. Men jag är helt övertygad om att tillväxtprognoser som ligger för stora industribolag för nästa år, tack och godnatt, säger vi till dem. De kommer att, där kommer du kommer få, du har sett piken i de positiva vinstrevideringarna för den här gången.
Ja, min syn är så här, om man liksom backar lite, så sen ungefär 10 år tillbaka försöker Kina komma bort från den här tillväxtmodellen som har byggt väldigt mycket på investeringar i så kallade broar till ingenstans, eller för den del kåkar som ingen vill bo i. Det har ju cirkulerat klipp på när ett antal skyskrapor liksom jämnas med marken för att ingen flyttade in. Sen varje gång det har blivit något problem så har regimen sett sig tvungen att ändå skruva på den här kreditkranen igen, därför att det yttersta målet är att sitta kvar vid makten, och det bygger på att arbetslösheten är låg och att folk får det bättre materiellt. Men riktningen är ändå att komma bort därifrån. Och Xi Jinping skrev i någon sån här partiets tidskrift för mera filosofiska betraktelser av politiken ungefär, att skilde på vad han kallade äkta tillväxt och någon slags fiktionstillväxt. Och det har väl tolkats som att om man tänker att hälften av det vi har sett i Kina är så att säga riktig tillväxt, hälften är sånt som har kommit för att man har med hjälp av kreditkanalen skapat förutsättningar för att det har gjorts massa investeringar i saker som då kanske i slutändan inte behövs. Som exempelvis många av de här husen som Evergrande har byggt då. Så att jag tror som du att man ska absolut utgå från att den kinesiska tillväxten kommer bli långsammare. Den processen är vi ju redan i. Jag menar, det är inte så länge sedan det handlade om tal på 10-12% per år. Nu är det officiella målet 6%. Kan mycket väl bli lägre än så. Men just eftersom en liksom, att bara släppa Evergrande helt och hållet skulle ge såna otroliga återverkningar på inte minst folks besparingar. De har ju sålt sparprodukter till massa vanliga privatpersoner. Sådana som har lagt upp handpenning för lägenheter som nu inte byggs och så vidare. Det finns för stora liksom, politiska risker med att släppa det vind för våg. Så jag tror att det blir någon typ av lösning där några halvoffentliga bolag kommer ta en del av det här. Smällen kommer spridas ut. Men det de också vill göra är ju ett statuerat exempel. För de vill ju inte ha mer av det här, att den här moral hazard då, som det heter, att man hela tiden ska utgå från att någon annan kommer plocka ut notan. Så att det är en ganska svår balansgång för dem att se till att vanligt folk inte drabbas, i alla fall inte allt för hårt, och samtidigt se till att på något sätt visa att så här kan vi inte göra i framtiden. Och det är väl där de står och velar nu. Exakt hur det här ska lösas, jättesvårt såklart. Men någon typ av mellanväg där är väl det jag tror på. Och med effekter, jag menar Kina har ju varit den största bidragande faktorn till den globala tillväxten vi har haft de senaste 20 åren. Om tillväxttakten blir hälften så påverkar det förstås, även om såklart basen är mycket större nu än den var för 10-15 år sedan. Så att 3% av någonting är ju inte hälften av 6% av något som var för 15 år sedan. Men ungefär så är min syn.
Ja, men den synen rymmer ju också liksom, hur kommer du på något sätt kommer ju Evergrande att hanteras. Det måste, och de befinner sig i en likviditetskris. Och vad gör man då? Jo, du måste sälja tillgångar. Och vad händer när du har en situation där saker måste säljas när priser faller? Ja, men så det som kommer att hända måste ju vara att du har kanske starka aktörer som blir statligt uppbackade, som är statligt uppbackade, som kommer att ta hand om mer. Men för det tror jag inte att det är nog ingen som har lust att köra ner bostadsmarknaden i diket fullständigt heller, eftersom det är en sån enormt stor liksom förmögenhets, alltså en sån stor del av den kakan för hushållen. Så det skulle ju kunna, det kan man ju tänka sig att det skulle kunna leda till viss oro som man nog inte vill ha, men och hela den här situationen spelas ju ut nu i ett läge där den här regimen är ganska tydlig får man säga. De sätter ner foten lite här och där. Folk får enkelbiljetter förmodligen till någon form av gulag. Och det kommer nog, vad kommer hända med de här som har suttit och sålt Ponzi-produkter i Evergrande och använt pengarna till att dela ut till någon, till en tidigare investerare? Alltså det man har läst om i Financial Times och det slaget, eller de inslagen. De personerna kommer kanske inte komma undan så där strålande bra, kan man ju också gissa. För det är ändå någon form av kommunistdiktatur som kan vara betydligt mer hårdhänt än vad västerländska länder förmodligen kan vara. Men det är också tillbaka, vi är ju liksom i samma problem. Hur mycket QE krävs för en inkrementell procentenhets BNP-tillväxt här då? Alltså,
du pratar om avtagande marginalnytta. Trevligt.
Nej, men, om man säger så här då. Vem är bäst av Kina på att desarmera en kreditdriven spekulationsbubbla? Eller Fed och ECB på att vara planekonomer via penningpolitik?
Ja, det får vi väl se. Man kan väl se.
Ja, men om du lyfter blicken på, alltså, om vi ska liksom slutföra det här. Nu går vi in liksom, nu blir det abstrakt och fritt flygande tankar. Men om du lyfter blicken 10 år, vad är den största risken för att få se som ett svart svanscenario? Är det att du får en kris i Kina och det spelar ut, världen går in i någon form av lågkonjunkturscenario och sen så ja, är det som det har varit igen? Eller är det en större risk att Kina visar sig hantera den här krisen allt för väl, återgår till liksom väldigt hög till, alltså i något läge, om du har någonting som växer dubbelt så fort som någonting annat, så kommer du till en punkt någon gång i framtiden där den enheten blir väldigt, väldigt stor.
Mm. Men alltså jag tror ju att Kinas tillväxttakt kommer att sjunka. Dels är det väl mycket som talar för att den inte har varit fullt så stark som de officiella siffrorna har visat. Och sen då att det finns en tydlig viljeriktning från regimen att det är den här liksom, äkta tillväxten man vill åt. Och som då kanske är, vad vet jag, hälften. Vi har också en demografisk faktor i Kina. Andelen som är av befolkningen som är arbetsför ålder har ju minskat sedan 10 år tillbaka. För allt fler äldre och så vidare. Så att absolut tror jag långsammare tillväxttakt i Kina. Lägre men så att säga, kvalitativt bättre tillväxt är väl det man får hoppas på. Vilket också som jag har tolkat det är regimens mål. Men det överordnade målet då förstås behålla social stabilitet. Och då ibland så tvingas man skruva på kreditkranarna för att inte riskera någonting. Men när vi ska höja blicken och vad man kan göra. Västvärlden testade ju faktiskt där. Om vi tittar bakåt istället drygt 10 år så provade man ju med Lehman att bara låta det gå i putten. Och erfarenheterna var väl inte jättegoda av det, eftersom vi fick en väldigt, väldigt stor lågkonjunktur och stigande arbetslöshet på massor med håll och så vidare. Så att, det är en läxa.
Jo, men det kommer ju inte hända. Alltså, Kina är ju ett annat system. De tror ju inte på marknaden på det sättet som USA gjorde när de lät Lehman gunder. Det är inte så att de sitter och säger, gissar jag i alla fall, att de sitter nog inte säger att vi hoppas på att det ska komma en privat lösning och flyga in liksom här och ordna upp allting. Det kommer ju inte hända.
Jag menade mer att att de här ECB, Fed med flera och andra myndigheter i väst nog gjorde lite lärdomar efter Lehman, att det vill vi helst inte ha igen. Ska vi kanske sätta punkt där, Rickard? Jag tror vi får återkomma till Evergrande, annars blir det en väldigt lång podd här för lyssnarna. Eller är det något väldigt mycket? Någonting kan vi väl säga om nästa vecka också kanske?
Mm.
Mer Evergrande lär det väl bli, men är det något annat du vill lyfta fram som man ska hålla ögonen på?
Ja, sen har vi ju vårt kära H&M kommer med rapport, vet jag, nästa vecka. Och då är det även en kapitalmarknadsdag från Hexagon som väl är en av de här mest uppenbara Kina. Alltså, Om du skulle nämna tre storbolag i Norden som inte jublar över att Kina krackelerar, om Kina skulle krackelera, så är ju Hexagon och ihop med kanske Kone och något mer de man nämner, och de har kapitalmarknad. De har ju inte för att prata Evergrande, utan de har gjort ett jätteförvärv som kommer att, man har ju suttit och väntat på att Ola ska slå till igen med ett storförvärv, och det kom ju här tidigare år, så att det är nog dit blickarna kommer att riktas. Men det blir ju intressant. Det är ett av Stockholmsbörsens absolut mest fascinerande bolag, skulle jag säga. Så att det kommer hända med. Och Evergrande tror jag då kommer vara det stora temat som kommer att hänga kvar här över i vinter.
Bra. Från min horisont så kommer det en KI-barometer, och det blir intressant. Det är den bredaste mätaren på tillståndet i den svenska konjunkturen. Och även inköpschefsindex. Vi fick ju preliminära sådana från euroområdet och Tyskland och Frankrike nu i veckan, och de visar att farten har sjunkit medan priskomponenten har stigit. För euroområdet var det högsta noteringen på 21 år för insatsvaror. Så att det skulle vara förvånande om inte KI-barometern backar lite grann. Den har ju varit uppe på rekordnivåer, så att den kommer nog fortfarande vara väldigt stark. Men lite svalare temperatur i återhämtningen, vilket jag skulle säga är helt i sin ordning. Men den blir intressant, liksom då inköpschefsindex. Det är nästa vecka det. Ska vi tacka för idag och stänga butiken kanske, eller?
Det gör vi.
Ja.
Trevlig helg får vi önska alla lyssnare.
Tack alla som har stått ut med oss. Ha det gott.
Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
Analyspodden presenteras idag av BlackRock. BlackRock är en kapitalförvaltare med målet att hjälpa fler och fler att uppnå finansiellt välmående. BlackRocks kunder är alltifrån företag, banker och tradingplattformar till privatpersoner runt om i världen. BlackRock har ett brett utbud av produkter, alltifrån traditionella fonder och iShares ETF:er till alternativa investeringar. Gå in på blackrock.com för att läsa mer. Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.